Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Som du kanske har märkt så har det funnits rubriker i tidningarna i höst om att jag har blivit med bok. Och i början av oktober, närmare bestämt den 10 oktober, så gavs boken Makten och ärligheten ut. Och boken är skriven av Annika Hellsten. Den baserar sig på samtal och intervjuer som vi har gjort under de senaste åren. Och boken handlar om mig. Den handlar om hur jag blev jag. Den handlar om olika händelser i mitt liv. Både glada och trevliga händelser. Också sådana händelser som har haft ska vi säga, mindre glada inslag. Men sånt är ju livet. Så välkommen Annika. Idag till podden.
Tack.
Jätteroligt att ha dig här. Och med mig i studion så har jag också Ted Urho, poddens producent. Välkommen Ted.
Tack, och en ivrig läsare.
Ja, vad roligt. Har du hunnit läsa den?
Jag har hunnit läsa den.
Oj, jag är så spänd på det här, vad reaktionerna blir sen. En bok om mig, det kändes ganska, hur ska jag säga, det kändes ganska konstigt på ett sätt när jag fick det första samtalet från förlaget Schildt och Söderströms om att de var intresserade att göra en bok om mitt liv. Och jag behövde lite betänketid, men vad Annika tänkte du när du blev kontaktad?
Jag blev ju helt chockad för att det var hösten 2021. Och alltså jag jobbade för fullt på Husis kulturredaktion. Och att skriva en bok ingick ju absolut inte i planerna. Så att jag sa, men jag visste ju att jag skulle gå i pension 8 månader senare, eller ett halvt år senare, eller vad det nu var. Så jag sa att Marie Kolli, som då var vd på Schildt och Söderströms förlag, att jag skriver ingenting nu, men återkom på nytt i maj. Och sen glömde jag faktiskt bort hela saken. Och så ringde Marie i maj. Och sa att nu har hon pratat med dig, att du har gett klartecken och att du har också tycker att det är helt okej att det är jag som skriver. Och så möttes vi då på förlaget. Och då var jag ju fortfarande nog väldigt förundrad och liksom lite så här, att vad i fridens namn ska jag göra? Ska jag verkligen ägna mitt första år som pensionär åt att skriva en bok? Och sen tycker jag ju det är viktigt att föra fram att vi ju inte alls då kände varandra. Så att jag menar, om jag någon gång har tänkt någon tanke att jag skulle skriva en bok så har jag närmast tänkt att typ en deckare. Men att jag skulle skriva en bok om SFPs ordförande och Finlands justitieminister, det hade, om någon hade sagt det åt mig så hade jag nästan skrattat ihjäl mig och sagt att det är inte floka.
Ja, nej, det, är nog, det är ju nog spännande det här. För visst var det var ju också så för mig att den där hösten 21 när jag blev uppringd av Marie Kolli från Schildt och Söderströms så jag blev ju också helt ställd. Alltså jag tänkte att men att himmel, att jag är ju ännu mitt inne i min karriär på något sätt och böcker om ens liv brukar man väl skriva lite senare, men sen sa jag att jag behöver nog betänketid och jag måste som fundera. Och så gjorde jag det och jag höll det i en väldigt liten krets, närmare bestämt talade jag bara med min egen familj. Och för jag visste ju det att ska det komma ut en bok om mig så handlade det ju också ganska mycket också om min familj. Man kan ju inte skriva en bok om sig utan att familjen också blir involverad på sätt eller annat. Men det roliga var ju det att mina döttrar då, Malin och Mikaela, så de var ju genast, men mamma var spännande, tänk vad häftigt, att det är klart att du ska låta dem göra en bok om dig. Och min man då, så han tyckte ju också att det där låter ju nog jätteintressant, att varför skulle du inte? Och sen så funderar jag nu då för mig själv, som jag nog ofta gör när jag har något större beslut, att vad är liksom klokt, vad är för- och nackdelar. Och sen kom jag ju till det att på något sätt tänkte jag så här att nu har jag ju egentligen också en berättelse att berätta. Att jag har en story och att kanske genom att berätta den så kanske det också tillför någonting. Kanske det ger någon människa, någon ung person också hopp inför framtiden. Och vad vet jag på vilket sätt det kan påverka. Men det kan finnas ett intresse. Och då tänkte jag, men då försöker vi.
Jag var ju alltså, som jag sagt i något sammanhang, så var jag ju jätterädd i början. För jag tänkte att jag kommer att få fruktansvärt mycket stryk för det här. Att folk kommer att säga att vad tror nu den där människan som inte aldrig har skrivit om politik. För det har jag faktiskt aldrig gjort. Och jag har aldrig sagt, det här är nu första gången jag är på SFPs partikansli. Så att vad tror hon att hon ska kunna tillföra med att skriva en bok om Anna-Maja. Men så, och jag sa det här åt en väninna då alldeles i början, precis just när vi hade träffats. Och då sa hon att inte kan du tänka så där att förlaget har valt dig. Att det beror ju på vad du har skrivit dina personporträtt. Att det är ju det de vill ha. Att tänk på det sättet istället. Och det var ju en jätteviktig kommentar. Och sen var en annan kommentar som var väldigt viktig var när vi två, Anna-Maja, möttes då på förlaget. Och då vet jag att jag sa åt dig att nu måste du komma ihåg att du måste berätta sånt som folk inte vet. För annars vill ju ingen köpa hela boken. Det är liksom en att de vill inte liksom bara ha det som de har läst i tidningen, utan de vill ha något annat. Och det är ju därför som det handlar också ganska mycket om att alltså början är ganska grundlig med barndomen och möte med Janne Henriksson, alltså med din man, och relationen till din mamma och sånt här. För att jag tänkte att det här är nu sånt som inte har stått ändå så mycket. Och det här vissa hälsoproblem som du har haft som inte är så farliga att man inte kan skriva om det. Men det där. Och sen levererade du ju fina avslöjanden också från politiken sen när vi hade kommit så långt.
Ja, nej, men det är ju just så här. Och det är ju precis som du sa, att vi kände ju inte varandra från tidigare. Nu hade jag läst dina artiklar och reportage i Husis, men vi hade ju aldrig träffats. Alltså du hade aldrig intervjuat mig tidigare, så inte visste jag ju heller. Jag visste inte heller hurdan du är, och jag visste inte heller riktigt vad jag gav mig in i. Men jag tänkte att jag är liksom öppen och öppen för att vi gör ett försök. Och då när vi träffades första gången så tänkte jag också, men det här kan nog bli riktigt bra. Och det är klart att jag visste också det att inte blir det ju någon bok om jag inte berättar. Och jag tycker ju att jag har berättat ganska mycket. Sen är det förstås så att det är klart att inte ju det här är en bok som handlar om exakt mitt liv från dag ett tills var vi står idag och exakt allt vad som har hänt däremellan. Men jag tycker ändå att du har liksom lyckats fånga både, ska vi säga, mig som person och också nog skeendena på ett intressant sätt. Och jag är själv jätteglad över det här samarbetet. Och nu är jag jätteglad att den här boken blev av.
Ja, jag är också jätteglad över det. Och jag, just på tal om att fånga en personlighet, så fortfarande kan jag fnissa till när jag ser på Husis app. Nu när det var den här recensionen till exempel, ja. Så står det, är det ju relaterat olika artiklar, och så kommer den här artikeln om det och Kalle Haglund, så står det, voj katten. och då var en väninna sa att det är så roligt, för det är just det här voj katten som är ett så finlandssvenskt uttryck. Och sen får jag i taket på tal om något annat. Och ja, det var väl Krista Kiuru. Ja. Men sen skulle jag nu säga på tal om innehållet, det som vi hade ju en jättebra förläggare, alltså Martin Wallander på Schildt och Söderströms, och han sa ju också igen från det allra första början, så sa jag att han ju att kom nu ihåg att det ska vara mycket om covid. Och det har vi ju faktiskt, där är nu 4 kapitel om covid, så att jag tycker att det är ganska utförligt faktiskt behandlat.
Det var ju nog hela den där pandemitiden var ju jättejobbig, men med alla de här restriktionerna så nu var det var inte lätta möten, och det tycker jag också är väl beskrivet i boken. Och de här svårigheterna som nog rent konkret handlar om det, att hur ska människors liv kunna fungera i vardagen om vi sätter in alla möjliga begränsningar, som när det gällde Åland till exempel, då skulle ha också gällt sjukhuspersonalen och deras möjligheter att komma till och från jobbet och allt sånt här, om man bodde i Uppsala eller Sverige. Så att ja, den biten tycker jag nog är väl beskriven.
Om vi funderar på just det här innehållet, så hur såg det här arbetet ut med att vad som kommer med i boken och vad som inte kommer med i boken? Och sen som en följdfråga på det, vad kom inte med i boken?
Det är ju Annika som har ställt mig frågor. Och det, Det är ju så att vi satt ju ungefär 20 gånger ungefär, där vi då satt 1,5 till 2 timmar beroende lite på. Och det där, och ofta var det ju alltså på det sättet att Annika ställde mig frågor och sen började jag berätta. Och sen kanske det knoppade av sig till någonting. Jag vet att till exempel då när jag jobbar som medarbetare och Tulla Maj Wideros, så hände ju alla möjliga saker. Bland annat så det där blev ju Anna Lind, Sveriges utrikesminister, mördades då när jag var medarbetare till Ulla Maj. Och sen hade vi hade en intressant resa till Italien när Ulla Maj skulle vikariera Erkki Tuomioja, och jag också på ett möte i Neapel. Det är klart att det finns mängder av den här typen av händelser som jag har varit med, som inte finns beskrivna i den här boken. Men det som jag sa, inte kan där finnas exakt allt. Sen har jag ju varit ganska noga med det också, att jag har försökt dra en sån här gräns. Att i en människas liv, jag som har 7 syskon och många syskonbarn, en stor släkt, så det är klart att jag har försökt också vara där på det sättet balanserad, att det händer ju hela tiden saker. Det är ju inte på det sättet att allt är bara en dans på rosor, men jag har inte heller villa som utsätta mina nära släktingar för någon närmare granskning, vare sig på gott eller runt. Och jag har ju en jättebra relation till alla mina syskon, och alla har de sin historia, och var och en har sin egen syn också på saker och ting, och min position i vår familj som den yngsta, så det är klart att vi alla vet det, att vi har upplevt vår barndom alla lite på olika sätt, och så att, men och så här sen ur den här yrkesmässiga synvinkeln, så kan man väl säga det att om jag nu har suttit snart 17 år i riksdagen, så det där, inte här ju beskrivet alla de här åren och allt vad som har hänt. Men jag tycker ändå att det ger liksom en bra helhetsbild.
Alltså det var ju så att vi jobbar ju kronologiskt helt enkelt, för att jag kände ju inte till så mycket om Anna-Majas liv. Jag visste inte att hon hade så många syskon, och jag visste inte att hon hade blivit faderlös, och jag visste absolut inte att hon inte hade fötts in i politiken eller liksom jobbat, varit skolungdomspolitiker eller studentpolitiker och sånt här. Så att det där, så att det var så att vi brukar sitta mellan 1 till 2 timmar, oftast ungefär 1,5 timme, och så gick jag hem och skrev ut och funderade och gjorde det till någon slags text, och sen började jag liksom researcha vidare för att se att vad hände sen i Anna-Majas liv. Så att varje gång som jag kom till en träff så sa jag att idag ska vi prata om det och det. Ibland hade jag hunnit säga det föregående gång att nästa gång pratar vi om det och det. Jag vet att jag sa till exempel åt dig att nästa gång börjar vi med covid. Så här. Och då hade jag ju tagit reda på, så att jag hade liksom ett frågebatteri när jag kom, och så gick vi igenom det. Men alla journalister vet ju att i vilken artikel som helst så är det ju massor med saker som inte kommer in. Därför för att man bedömer att det här är inte intressant. Så att det är ju mycket av det som Anna-Maj och jag har pratat om som inte heller finns med. Men om man kan säga det som medvetet inte finns med, och som jag hade tänkt mig att jag skulle få kritik för, men det har nu ingen tills vidare pratat om, är ju dels de här sista skeendena i politiken under sommaren. Och det gick ju inte att ta med det, helt enkelt därför att jag visste att någonting skulle ske efter att vi hade passerat deadline, och då hade det blivit hängande i luften och det skulle ha sett jätteflöntigt ut. Så att jag var väldigt nöjd att vi hade regeringsförhandlingarna, för att det skulle ha varit hemskt att inte ha det kapitlet med. Ja. Alldeles hemskt. Och sen det andra som inte finns med, och som helt enkelt berodde på tidsbrist, var att jag har ju inte intervjuat någon annan. Och det berodde också delvis på det att det här var ju ett hemligt projekt, så då skulle jag måste sätta igång med de där intervjuerna sen någon gång på våren när det redan var bråttom. Att jag menar, om jag ska gå till någon SFP och sagt att nu skulle jag vilja att du berättar om Anna-Majas relation till hur du upplevde Anna-Maja och Kalle Haglund eller Anna-Maja och någon annan, så skulle ju ryktet sprida sig i partiet omedelbart. Så att det är liksom, man måste hålla det. Det var nu helt enkelt med av den anledningen.
Ja. Nej, men just så här var det ju. Det var ju alltså så att jag berättade ju inte heller om det här projektet egentligen till någon annan. Det var bara min familj som visste.
Ja.
Och min sekreterare på jobbet.
Ja, förklarliga.
Ja. Annika, jag har en fråga till dig och nu får du Anna-Maja stänga öronen. Förlåt, det här är din podd, jag ska inte ta över den. Du har gjort en lång karriär på Hufvudstadsbladet, just med kanske mer den här fokus på feature-journalistik, hovet och allt sånt här. Du har gjort en massa otaliga intressanta personporträtt. Hurdan var Anna-Maja som intervjuobjekt?
No, hon var nog hemskt lätt. Alltså, hon var hemskt lätt och hon svarade ju på allting. Och de få gånger hon inte kunde svara så satt ju Otto Andersson där och svarade eller googlade fram. Men det var ju alltid någon fakta. Det var ju liksom det. Alltså, jag tycker nog att du var jättelätt. Och sen om du någon kom av dig så fick jag ju bara göra som man alltid gör. Att nu återgår vi till det här. Eller om du svävar ut i något så här resonemang som alltså, vi glömde bort det som vi hade börjat med. Att inte var det något svårt, inte men det finns ju, just för att du pratar så mycket så var det ju verkligen inte svårt. För att det finns ju en del intervjuer som säger, vad handlar din bok om kan jag fråga. Ja, inte vet jag nu, så här. Det här är ju en ytterlighet, men det händer. Och som jag blir arg och säger, nu måste du säga vad din bok handlar om, annars måste du skriva att författare XX vet inte vad han har skrivit för bok. Och då blir de alltid lite stressade så det kommer. Men det här händer alltså ganska sällan. Men jag tycker nog att du var väldigt pratsam och bra. Och sen gäller det ju också det att när boken, eller Anna läste ju manus i några omgångar. Jag skickade liksom när halva boken var klar så skickade jag åt henne. Och det här liksom är viktigt att komma ihåg att Anna-Maja hade inte bara rätt att läsa manus, men hon hade också skyldighet att göra det enligt kontraktet. Så står det faktiskt både rätt och skyldighet. Och det var ju en herrans tur att det stod det, för hon har rättat en massa helt tontiga fel som jag verkligen hade fått stryk för. Så det var jättebra att du läste det. Och det liksom, de rättelser som Anna-Maja gjorde var absolut inte svåra att omfatta, just för att det var rättelser. Men ibland... Det var ju liksom aldrig så här att du sa att jag vet att jag sa det där men det låter så fånigt så jag vill inte ha det med. Vilken en del som man intervjuar kan säga att nej jag sa nog det men usch jag vill absolut inte att det står i tidningen. Och så får man liksom stryka något jättebra citat. Och så gick det ju aldrig.
Nej så gick det ju inte utan nu var det ju det där att jag satte nog tid på att liksom läsa igenom och jag satte också tid på det att det skulle bli korrekt.
Ja.
Och det är jag också glad för att det var hemskt enkelt nog att få liksom också det där ditt ska vi säga godkännande för det. Ja. Och så här att det kändes liksom bra och det var ju på något sätt också så där att tillsammans så formulerar vi kanske vissa saker sen att när man är lite funderar på det att hur ska man som säga det här. Så hittar vi som en bra lösning. Så att det är jag jätteglad över. Och det var ju inte så att jag sen skulle ha sagt att nej, det där kan vi inte sen låta vara. Det där kan inte gå med alls. Att jag hade ju inte egentligen något såna krav.
Ja, och jag kommer inte heller ihåg vad det var jag trodde att du skulle stryka. Så att...
Jag har också funderat på det där, att vad var det du trodde att jag skulle stryka?
Jag vet inte riktigt vad det var jag trodde att du skulle stryka, men det var nu något säkert.
Ja. Ja. Jag tänkte Anna-Maja, en fråga. Som människor så lever vi ofta i stunden och jag har en gång fått titta på din kalender och jag vet att du lever inte i stunden, du lever i minuten. Hur kändes det att se liksom hela det där livet hittills tecknas ned och dyka upp framför dig? Började du reflektera mera på saker som hände i dagen och sånt, eller hur kändes det?
No, det är klart det att jo, det är klart att man ser ju på sitt liv också och man ser kanske klarare också att varför saker och ting sen har blivit som de har blivit. Och samtidigt så ser man också, jag ser ju själv också saker och ting så här ur det perspektivet att om jag då hade valt annorlunda, var hade jag varit idag? Att det finns många sådana tillfällen i livet där man egentligen också väljer väg fast man kanske inte tänker det på det sättet just i den stunden. Och det är klart det att när jag såg det här så nu känns det ju som att jag har varit med om väldigt mycket. Men samtidigt är ju mitt liv som, det har ju varit så intensivt. Jag har ju aldrig haft riktigt en sån där paus där jag skulle ha tagit det riktigt lugnt. Kanske då när jag var mammaledig med flickorna. att det där, jag får gå tillbaka till den tiden. Men också då var jag ju engagerad. Jag minns när jag var ordförande för Jakobstonejdens juniorhandelskammare, och då väntade jag ju Malin och hon föddes, och liksom, så köpte jag det där ordförandeskapet där, och i det sammanhanget så det där, jag har ju alltid haft någonting på gång. Jag har ju som inte, jag har inte som lutat mig tillbaka i soffan eller gungstolen och tänkt att nu tar jag det bara lugnt. Men det är väl kanske det också att jag tycker om att göra saker, och det ser man väl kanske så här. Så att, nu känns det ju, det är svårt att förklara det där, men att inte har jag nu något heller som jag nu skulle välja bort. Sånt som jag kan påverka själv. Sen är det många saker som man inte kan påverka själv, och som man måste bara förhålla sig till dem på något sätt så att man kan gå vidare.
Boken Makten och ärligheten på finska, måste lunta. Valta ja oikeuden tunto. Det är inte riktigt lika klatschigt på finska som Makten och ärligheten. Jag tyckte att Makten och ärligheten är en jättebra rubrik. Den kom ut för ett par veckor sedan, och nu i helgen, vi spelar in det här på fredag morgon, och nu i helgen så är det pågående bokmässa som bäst. Och ni ska båda delta i bokmässan. Ni ska både prata med varandra, och ni ska också prata lite om varandra med andra. Så det blir ganska många framträdanden. Vad ser ni mest fram emot av att gå på bokmässa och så här?
Jag tycker det ska bli ett fantastiskt avbrott till min vardag. Så att jag får göra lite annat nu och få tala om det projekt som Annika och jag har hållit på med mer eller mindre i 2 år. Så det mentalt har man hållit på och förberett sig, sen det praktiska arbetet har pågått i över ett år. Så nu är det väl kanske det också, att träffa folk. Jag tycker om att träffa människor och tala med människor och det där. Och också tala om den här boken, om hur det har varit att göra den här boken, och sen förstås också om händelserna som kommer fram i den.
Ja, jag ser nog fram emot att träffa publik faktiskt också. Jag räknar med att Anna-Maja kommer att dra massvis med publik både på lördag och söndag. Och sen ser jag fram emot att jag själv har gjort så fruktansvärt mycket intervjuer på bokmässan, så det blir ju ganska spännande att själv få bli intervjuad där. Men jag kommer ju också att intervjua Anna-Maja. Ett av de här programnumren handlar om att jag intervjuar dig. Men det är det enda finspråkiga programmet.
Precis.
Ja.
Hur upplever ni att boken har blivit bemött? Häromdagen kom också första recensionen i Huvudstadsbladet. Den vet jag att ni båda var lite spända på inför att den skulle komma. Den kom igår, och den var ju positiv. Den var ju mycket positiv.
No, den var jätte positiv, och det var verkligen roligt att läsa den, och jag är glad, och speciellt också för Annikas skull, för jag tycker att det är du värd. Du har satt jättemycket arbete på den här boken, och det är din första bok, och du har lyckats väldigt bra, så att jag var också jätteglad över den. Överlag skulle jag säga att det har varit ett positivt mottagande. Sen är det förstås så att det är ju många människor som naturligtvis ännu inte har läst den. Många har sagt att de vill läsa den, men har ju inte hunnit ännu. Och det där. Och en läseupplevelse är ju alltid personlig. Så det blir också spännande att se vad den stora publiken sen tycker. Men det som nu har refererats i tidningarna också på finskt håll tycker jag har varit så här positivt nog. Och man har, den har ju fått synlighet både i Helsingin Sanomat och i de finska kvällstidningarna, också i flera tidningar runt om i det finska Finland, förutom då i svensk Finlands medier. Så att jag upplever nog att den har fått något, så ett riktigt bra bemötande. Det är min subjektiva upplevelse.
Ja, jag är också jättenöjd, för att jag hade ingen aning om hur den bemötande det skulle bli. Och de här finspråkiga tidningarna har ju haft väldigt många rubriker. De har lyft fram liksom 3 eller 4 olika saker i boken. Både Helsingin Sanomat och Ilta Sanomat och Ilta Lehti hade 3 rubriker. Och det här Torbjörn Kjevins recension i Huvudstadsbladet, så var jag förstås jättenervös för att jag visste att han skulle recensera, och jag visste att han själv hade bett om att få recensera den här boken, och jag tänkte att herregud, han är ändå ganska sträng och motiverar sig alltid jättebra, och så att jag blev nog glad och ganska förvånad när jag läste hans, eller inte förvånad men till mig helt enkelt när jag läste hans recension. Det var jättekiva. Det som också är roligt är att en av mina trogna väninnor som håller reda på saker, så hon har nu tagit reda på att den har väldigt många som vill låna både den finskspråkiga och den finskspråkiga, både den finska och den svenskspråkiga boken på Bibba. Det finns flera reservationer.
Ah, det är roligt.
Ja, det är jättebra. Om man går in på Helmet så kan man
just det här.
Och Bibban har köpt in mycket böcker på både svenska och finska.
Vad roligt att höra. Ja. Jag såg också någonstans att man har reserverat den till Stockholms bibliotek.
Aha.
Tyckte jag var lite...
Och det är inte att du har en dotter som
nej,
bor i Stockholm?
Nej, jag tror inte att hon har hunnit så långt, utan det, jag råkar se det någonstans. Det, jag vet inte var jag var, på vilken sida jag var, men så råkar jag komma in på Stockholms bibliotek och så står det att det kom, där de har också beställt ett exemplar. Jaha,
herregud vad roligt.
Men det, är ju alltså, det här är ju en subjektiv åsikt. Jag läste... Jag tror att jag har ett kapitel kvar, så jag har läst 95% av boken. Och jag tycker att det är en väldigt positiv, alltså den, framförallt så är det en väldigt välskriven bok. Det är en positiv, en välskriven och intressant bok där man också får lära känna en liksom en personligare sida av det. Och jag har egentligen två frågor kring innehållet. Det ena är det, Anna-Maja, svär du någonsin någonting starkare än fy farao eller oj katten?
No, jag måste ju erkänna att jo, när jag blir riktigt stressad och när jag har riktigt mycket, så då kan det nog komma en del ord som jag inte skulle sätta i tryck.
Okej, bra. Och den andra frågan som jag vet att folk kommer att fundera på, riktigt i slutet så berättar de om den här perioden. Det här är också någonting som de finska medierna mycket lyfter upp. Den här riksdagsledamoten under din första period när ni alla satt i den här taxin och det bytte simkort och det började tipsas om olika kaffeflickor och sådana här grejer, sånt som är fullständigt opassande och osakligt. Kommer du någonsin att avslöja vem det handlar om, tror du?
Jag vet inte. Alltså det är det där... Hur ska jag nu säga? Själva den där upplevelsen var så obehaglig för mig, så att jag har ju som inte, jag hade faktiskt ju inte tänkt på den på länge förrän vi sen gjorde den här boken. Jag har ju liksom på något sätt förträngt det. Därför jag tyckte att det var så gräsligt. Och jag skulle säga så här att kommer det upp på andra vägar, vem det är så det där, så gör det. Men att jag kan inte riktigt heller svara på den där frågan ännu. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga till det.
Jag vet alltså inte heller vem det är. Anna-Maja sa inte åt mig, och det är jag ju helt jättenöjd över, för det är många som har frågat mig vem det är. Men jag tänkte fråga dig, har den här personen tagit kontakt med dig nu när boken kommer ut? Hen måste ju vara medveten om, eftersom det har stått i nu alla tidningar om det här så.
Nej, ingen har varit i kontakt, och inte någon som satt i den bilen har varit i kontakt med mig.
Vill vi avsluta nu med någonting gladare, eller ska vi avsluta här?
Jag tycker att vi kan avsluta med någonting gladare. Ja, det är ju så att livet fortsätter ju, och precis som Annika sa så är det ju, när man skriver en sån här bok så måste man ju dra streck någonstans. Att det är ju inte en reality-serie där man kan följa med från dag till dag. Men självfallet är det så att det som sen hände i somras, jag skojar, sagt att det skulle vara värt en helt egen bok. Men den kommer nog inte riktigt snabbt.
Du är väl bunden också. Du kan kanske inte säga någonting för regeringen. Regeringen Orpo har gjort sorti.
Nej, det är klart att så är det ju. Och det där, inte har jag ett behov av att göra det nu heller. Att jag tror att alla som har följt med sommarens händelser vet att det har varit extremt tungt och jobbigt. Och det där. Och vi får nu leva i tiden, vi tar en dag i taget.
Vet ni vem ni ska ge den här boken i som julklapp åt? Eller alla den fått den, ett exempel?
No, alla har ju inte fått den, för jag har haft så bråttom så jag har inte ens hunnit dela ut den ännu åt mina syskon. Alltså det är ju, mina dagar har varit helt fulla, men att de ska ju få den, och mina medarbetare och så här. Och det blir ju en bra julklapp.
Jag har gett boken åt några mycket lojala väninnor som har stått vid min sida här när jag har varit som argast i något skäl. Jag tänkte att herregud, jag står inte ut, jag har så mycket material, vad ska jag göra med allt det här materialet? Och så har mina barn fått det. Och min man har inte fått det, men han kan ju läsa det exemplar som jag har. Alltså han kan nog, det vill säga jag sa åt honom att han får ett eget om han vill ha.
Jag har gett det finska exemplaret till min man och mina döttrar har förstås fått varsitt. Och jag vet att den äldre så läste den på flyget på väg till Kanada här för någon dag sedan. Men tusen tack Annika för att du var här och vi har ett spännande veckoslut framför oss med bokmässan. Jag har aldrig varit med om det så att det blir jätteroligt och tusen tack också Ted. Jag tror att det är bra att vi då avslutar här för idag. Ett särskilt tack till dig som lyssnar. Och som vanligt om du har en fråga eller en kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden@sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten Bakom kulisserna.